Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Palmemordet, Swedenborgskyrkan, del 1, med Jonas Nyman.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman med hjälp av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har nått dit vi är idag tack vare ert stöd, både ekonomiskt och i form av glada tillrop och tips. Om du vill hjälpa till att stötta oss ekonomiskt, gå gärna in på patreon.com/palmemordet. Och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om du hellre vill swisha en slant så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi börja med ett spår som på ett sätt tog sitt avstamp i och med att den officiella lösningen på mordgåtan skulle presenteras. För det var i de krokarna som dagens gäst, Jonas Nyman, börjat titta på ett alldeles speciellt spår, som i alla fall bitvis var helt nytt för mig. Vi ska alldeles strax introducera er till personerna och kretsarna kring det här spåret. Men innan dess vill jag bara säga att ni kommer att få höra huvudpersonen i historien berätta själv i slutet av avsnittet. Så stäng inte av efter intervjun, utan häng kvar för att få en liten inblick i personen vi kommer att prata om idag. Men vem är det då som ska avhandlas? Och hur kom det sig att Jonas började intressera sig för personen i fråga? För säkerhets skull låter vi Jonas själv få berätta om detta.
Ja, alltså hela den här historien började ju den 20 februari någonting, när Camilla Kvartoft ringde Christer Petersson. Och åklagaren Christer Petersson berättade ju då att han ska lägga ner Palmeutredningen och att man har gjort stora framsteg och hittat ny teknisk bevisning och sådär. Och han lovade ju att han ska presentera mördaren och berätta allting om hur mordet gick till. Och då blev man ju väldigt spännande. Vad är det han har hittat? Det måste vara någonting helt nytt. Alltså ett stort genombrott. Ett helt nytt spår som man inte kände till sedan tidigare. Det var ju det intrycket man fick. Då blev det ju väldigt spännande då när Aftonbladet på årsdagen 2020 helt i förbigående nämner att de har hört ett rykte. Att bland poliser så talas det om att Palmeutredningen ska ha hittat ett vapen gömt på en vind i Spånga. Och då funderar jag ju på om det är det då som är åklagarens nya bevisning. Har de hittat en helt ny tidigare okänd gärningsman och så har man då hittat vapnet i Spånga. Det vore ju helt fantastiskt. Så att Jag hoppades ju väldigt mycket att det var så under de dagarna där i februari. Och det förstärktes ju då när i mars 2020 så publicerade SvebTV en ganska konstig intervju. Och det var då en kvinna som påstod att det var hennes exman som skulle ha mördat Olof Palme. Och den här änkan, på grund av att Christer Petersson nu skulle lägga ner Palmeutredningen, det var det som också hade triggat Maria att gå ut offentligt med sin berättelse. Och då blev det ju här ännu mer intressant, va? Att det här kanske verkligen är det som är den stora grejen. Vi ska prata lite då om vad hon, änkan, berättade. Och jag kan säga då att hon heter, jag kommer kalla henne för Maria. Det är det här spåret då, det är hennes exmake som jag har ägnat i alla fall uppemot ett år åt att utreda. Och trots att det var ett ganska, inte ett särskilt trovärdigt intervju, och det var inte ett särskilt trovärdigt scenario som hon pratade om i SvebTV, men som jag ska visa då så leder det här faktiskt vidare till någonting som är väldigt, väldigt intressant. Men det kommer ta ett tag innan vi kommer ända fram dit.
Vet du hur det kom sig att Maria ställde upp just för SvebTV då? För jag tänker att det borde funnits, ja, vad vi kallar det, mer etablerade medier som är intresserade av samma historier.
Ja, jag tror inte man ska tolka in för mycket i det, utan det var nog bara att hon kände till SvebTV och de nappade helt enkelt så fort hon frågade. Jag tror inte det har någon större betydelse. Så i den här intervjun då för SvebTV så berättar Maria att Leif, som han hette då, vid tiden för mordet så bodde och jobbade han på en skola i Egilstadir på Island. Därför att Leif då var väldigt språkkunnig och han undervisade i danska, troligen tyska också. Han talade flera språk, men danska och tyska var hans modersmål. Och så berättar Maria att Leif ska ha kommit till Sverige från Island i november 85. Och att han skulle ha varit inbjuden att hålla två föredrag. Det var en vän då som skulle ha bjudit in honom. Och den vännen, kan jag berätta då, hette Andrei Edelfelt. Och Andrei kommer att spela en central betydelse i den här berättelsen som jag ska berätta här. Och så nämner då Maria att det var frimurarna, säger hon i SvebTV-intervjun. Men det är fel. Hon menade egentligen Tempelriddarorden. Men tyvärr så har hon fel om det också. Vi har utrett det här ganska noga och det är ett missförstånd. Alltså, Leif var inte medlem i någon av de ordrarna och inte någon, knappast någon i hans umgängeskrets heller. Så att vi tror inte längre att det var där. Men Maria insisterar ju på att Leif ska ha besökt ett möte hösten eller november 85. Och jag är helt övertygad om att hon ljuger inte. Men jag tror att hon är felinformerad. Någon har ljugit för henne om vad det var för möte han var på. Det som avhandlades på det här mötet som Leif ska ha varit på eller hört talas om, det skulle då varit att Olof Palme skulle skriva på ett avtal med Sovjet om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Och på de här mötena så skulle det ha framförts anklagelser om att Palme egentligen var landsförrädare och samarbetade med kommunisterna. Och det här hade gjort ett väldigt starkt intryck på Leif. Och han hade tyckt att det varit oerhört viktigt att stoppa Palme från att skriva på det här avtalet. Och även om det inte var Leif som höll föredraget, och även om det inte var i Tempelriddarordens regi, så jag är helt övertygad om ett sådant möte faktiskt ägde rum. Och att Leif kanske var där. Det är ju ett lustigt sammanträffande då att det som avhandlades på det här mötet, det är ju praktiskt taget identiskt med de anklagelser som Hans von Hofsten förde fram i det här så kallade marinofficersupproret. Där marinofficerare och andra militärer och poliser var inblandade i en väldigt ful ryktesspridning om Olof Palme alltså, och anklagar honom i princip för att vara landsförrädare. Och det stämmer ju att Olof Palme skulle på statsbesök i Moskva i april 86, och det var också aktuellt med det här. Socialdemokraterna hade ju föreslagit att vi skulle lagstifta om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Så att det var aktuellt och sådär. Och Palmes planerade statsbesök i Moskva, det var känt redan på hösten 85, så det stämmer också. Han hade pratat ganska länge om det öppet. Och Hans von Hofsten publicerade ju sina debattartiklar i Svenska Dagbladet, och det var mycket skriverier om att Palme inte tog hotet från Sovjet på allvar. Och jag tror att det är de här ryktena helt enkelt. Det är marinofficersupproret som gjorde ett väldigt starkt intryck på Leif. Och så kan man fundera då på att det är knappast möjligt för en hög officer att gå ut offentligt och kritisera en statsminister om han inte känner att han har ett väldigt starkt stöd i organisationen, alltså marinen, och kanske från sin chef. Och chef för marinen var fram till 1985 Per Rudberg. Han ersatte senare av Bengt Schuback som var marinchef vid tiden för mordet. Men Per Rudberg är intressant och kommer att återkomma i den här historien. För det finns uppgifter, bland annat från författaren Stig Larsson, om att Per Rudberg ska ha talat inför olika grupper på högerkanten. Till exempel då den mycket konservativa katolska Sankt Mikaelsorden. Och Per Rudberg talade också vid Ramada-konferensen, som var en konferens för, jag ska säga, ja, högerinriktade personer. Ramada-konferensen hölls årligen utanför Jönköping fram till 85, och det var den sista konferensen som hölls, och då ska Per Rudberg ha talat på den konferensen. Så jag funderar på om det är så att Maria har blandat ihop det här, eller att någon har ljugit, eller att hon har blivit felinformerad om att det egentligen är något av de mötena som Leif var på eller hörde talas om. Så då har vi rätt ut det. Och så berättar Maria också att Leif var hemma i Sverige över jul och nyår 85-86. Och det har jag kunnat bekräfta att det är sant, det var han. Och så berättar hon också då att han under mellandagarna eller däromkring så ska Leif få besök om en mystisk militär. Och hon vet inte vem eller varför, och tyvärr så vet inte jag det heller. Men jag tror att det kan ha betydelse, det är därför jag nämner det. Och sen kommer vi då till det konstigaste som Maria berättar, nämligen då att dagen efter mordet, lördagen den 1 mars, hon var hemma som vanligt i Stockholm, och sent på eftermiddagen så kommer Leif helt plötsligt oväntat in genom dörren. Och han är väldigt glad och upprymd och säger att han vet vem det är som har skjutit Olof Palme.
Aha.
Ja, och Maria tolkade det som ett erkännande. Hon fick uppfattningen att det var Leif som var mördaren. Och hon berättade också att Leif gick upp på vinden och kanske gömde någonting där. Och så han stannade inte, utan han gjorde bara det, och så åkte han omedelbart tillbaka till Island samma kväll. Och mitt intryck av den här intervjun, dels att det var på Sveb-TV, och även hennes sätt att framträda, hon ville vara anonym och sådär, det gör att det var inte särskilt trovärdigt. Men trots det så kunde jag inte låta bli att bli väldigt intresserad av hennes berättelse, just därför att det var väldigt annorlunda, och det var liksom, äntligen hade vi någonting helt nytt. Det här är inte de gamla spåren, va? Det är inte Sydafrika och det är inte Christer Pettersson och det här, va? Så bara för att vara så annorlunda så började jag göra lite research om Leif. Och jag hittade lite grann. Han var inte helt okänd. Han nämns i dagstidningar lite då och då. Men jag hittar ju inga smaskiga detaljer som har med Palmemordet att göra. så kommer inte så där långt. Men jag hittar ju att Leif har en dotter som bor i Holland. Och hon har en Facebook-sida som då var helt öppen. Alltså man kunde se alla hennes privata bilder och allt vad hon skrev och sådär va. Och det tyckte jag var inte så lämpligt eftersom det gick ju rykten om hennes pappa och hennes familj på Flashback och sådär va. Så att jag tänkte att jag måste ju åtminstone tala om för henne att det går rykten om henne och hennes familj på internet. För att det fanns ingenting i hennes Facebookflöde som tydde på att hon kände till det. Änkan Maria är alltså inte mamma till den här dottern Signe. Utan Leif hade ju två hustrur och fick barn i båda äktenskapen. Så det gjorde då att efter ett par månader så skickade jag ett meddelande till Signe. Och talar om då att det går rykten om hennes pappa. Och hon svarade först inte på det, utan det tog 16 dagar. Sen svarade hon. Därför att hon blev väl lite skrämd av det här. Det var alltså helt nytt. Ingen hade talat om för henne att det gick rykten om hennes familj. Och hon kände inte alls till att Maria hade varit på Sveb-TV och pratat. Men då, efter 16 dagar så kom hon tillbaka till mig och då hade hon ju sett Sveb-TV-intervjun. Hon hade pratat med Maria och hon hade också pratat med sin egen mamma, Lisbeth, Leifs första hustru. Då är det så att Lisbeth och Signe pratar ihop sig och kommer fram till att de vill berätta om Leif. Därför att han var en lite stökig person. Och det finns saker som de tycker behöver berättas. Så Signe och Lisbeth kommer överens om att de ska samarbeta med mig. Och så ska vi göra research då om Leif. Och de kommer alltså ganska öppenhjärtligt berätta om hur Leif var och vem han var. Och det gör att jag har fått tillgång då till ett jättestort material med privat information. Foton och sådär. Brev och så. Och det har resulterat då att vi har hittat väldigt mycket information om Leif och hans bekantskapskrets. Så jag och Signe börjar då gemensamt gräva i gamla arkiv efter Leif. Och det vi kommer fram till då, jag ska dra liksom Leifs biografi här lite snabbt. Så våren då, 86, i tiden för Palmemordet, så är Leif alkoholiserad sedan en tid. Och han har då jobbat ett par år på en skola i Egilstadir på östra Island. Han var omtyckt bland sina kollegor och elever. De hade överseende med att han drack. Han skötte ju jobbet och sådär. Men han tvingades sluta strax efter Palmemordet. Han fick ett annat tillfälligt jobb på en annan ort på Island, men efter något år så tvingades han sluta där också. Och då var han i 50-årsåldern och Leifs 50-årsfest blev en sorts avskedsfest för hans vänner och kollegor på Island. Leif flyttar tillbaka till Sverige och flyttar ihop då med sin fru Maria och de köpte ett hus i Spånga. Och i Sveb-TV-intervjun så gör hon ju en grej av att de renoverade huset och inredde ett vindsförråd som Leif skulle använda. Och när det här vindsförrådet var klart så fick ju änkan i alla fall uppfattningen att Leif hade gömt vapnet på vinden i det här huset. Och det är det hon berättar, och det var det hon också berättade för polisen när hon blev förhörd, att hon insisterade på att de måste leta efter mordvapnet i det här huset i Spånga. Och vi kommer återkomma till Marias vittnesmål. Hon berättade ju mer saker i Sveb-TV, men jag ska fortsätta berätta lite om vem Leif var och kanske mer om hur han blev den personen han var. Leif föddes 1937 i Gråsten utanför Åbenrå i Schleswig-Holstein. Det är alltså den danska regionen som gränsar till Tyskland. Och det är ungefär 50% tysk befolkning och det är ett väldigt starkt tyskt kulturellt inflytande i den här regionen. Så att när Leif växte upp så var han led lite av en identitetskris. Liksom. Han visste inte riktigt om han var dansk eller tysk. Men han var dansk. Han hade två danska föräldrar. Jag har ingen information om att familjen var särskilt religiös, men de var katoliker formellt sett, och den katolska identiteten var väldigt viktig för Leif. Men Leif hade hellre velat vara tysk. Han hatade danskar och allt danskt. Och han ville helst ha fina anor. Han ville vara adlig, och han påstod att han hade fina anor från Preussen eller kungliga familjer och så vidare. Jag tror inte att någonting av det är sant. Vi vet också att Leif hade dålig kontakt med sin pappa som också var alkoholiserad. Det tenderar ju att gå i arv. Sånt där. Och så hittade jag under min research här då en jätteintressant intervju med Leif i magasinet Sökaren 1978. Det är en tidning för folk som är intresserade av New Age och såna här spirituella, nyandliga saker. Och där berättar Leif ganska öppenhjärtligt om sin barndom och hur han i 5-6 års åldern hade olika mystiska och religiösa upplevelser. Han upplevde att han kunde lämna sin kropp och göra själavandringar och såna här saker. Jag tror inte riktigt på sånt där, utan jag tror att han led av ett tillstånd som heter sömnparalys. Det är ett ganska konstigt tillstånd där hjärnan, eller du är fortfarande vid medvetande, men kroppen sover. Så att den här, alltså när man sover så kan man ju inte röra musklerna. Och den mekanismen har då slagit till så att du är paralyserad, men fortfarande med medvetande. Och det är alltså ett väldigt skrämmande tillstånd att vara i. Därför att hjärnan du är liksom halvsovande, och du kan inte skilja på vad som är dröm och verklighet. Så att personer som lider av det här har ofta väldigt skrämmande hallucinationer och en väldigt stark känsla av en hotfull närvaro i rummet. Och det här finns ju i våra kulturer, alltså mardröm. Mar, det ordet, finns i många olika kulturer, ända från Persien och hinduism och sådär. Där den här gudomen Mara är den här hemska demonen då som attackerar folk i sömnen. Och de här skrämmande upplevelserna var ju svåra för Leif, och särskilt då han hade ju inga förstående och kärleksfulla föräldrar som han kunde bearbeta de här hallucinationerna med. Och det gjorde då att de här upplevelserna fick enormt stark påverkan på Leif, och han blev mycket djupt religiös och andligt medveten. Så att spirituella saker, religion, astrologi och esoteriska intressen kom att styra hans liv fullständigt ända sedan 6-årsåldern.
Jag kan bara skjuta in där, om det är så att lyssnarna är intresserade av just det här med sömnparalys och sådär, när jag var med i Mördarpodden, vi pratade faktiskt tortyr där av alla saker, och då var det just en tortyrmetod som handlade om att beröva folk sömn, och då kommer jag också in på det med sömnparalys och liknande, vilket i sin tur härstammade från ett avsnitt som podden Spöktimmen hade gjort om sömnparalys, som är väldigt värt att lyssna på där om man är mer intresserad av just det du beskriver här, Jonas.
Det är ett fascinerande ämne i sig självt, så det tycker jag att folk ska jag vet att det finns lite dokumentärer och sådär på internet som är mycket sevärda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På grund av sin trassliga relation med sina föräldrar då så vill han ju lämna föräldrahemmet så fort som möjligt. Så han tar en enkel yrkesexamen som snickare eller byggnadsarbetare i 16-årsåldern. Och sen följer han med sin storebror till Grönland när han blir 18. Så Leif och hans storebror är ett par år på Grönland där han jobbar då som snickare och jägare. Och han lär sig att prata grönländska. Han är mycket, han har stor talang för språk. Och han får också lära sig då om eskimoisk religion, alltså en sorts shamanism. Och det blir han djupt fascinerad av och 15 år senare så kommer eskimoisk shamanism bli ämnet för hans doktorsavhandling. Så det gjorde ett mycket starkt intryck på honom. Men trots sin starka andlighet så faller Leif ändå för köttets frestelser. Så sommaren 1958 så föds Leifs första barn i Narsaq på Grönland. Men då är inte Leif kvar på Grönland. Så att han kommer inte att träffa sin äldsta dotter förrän 11 år senare. Och sen, ytterligare något år senare, så är Leif på Island. I den första vändan som han kommer göra på Island genom sitt liv. Och då blir han intervjuad i en tidning och då ljuger han också om sina anor. Nu påstår han sig ursprungligen komma från Island. Det vet vi också inte är sant. Efter besöket på Island då 59 så kommer Leif till Sverige 59-60 någonting. Vi vet inte hur han försörjde sig, men han var i Stockholm-Västerås området någonstans. Han skriver lite böcker om yoga, någon bok om grafologi, alltså hur man tyder handstilar och sånt där. Och Leif blir aktiv medlem i en grupp esoteriker som håller till i Medborgarhuset i Stockholm som kallas för Måndagsgruppen.
Jaha.
Det är faktiskt en grupp som tror också lyssnarna bör titta på. Det är en jätteintressant grupp som bildades redan 51. Leddes av en riktig eldsjäl, Jan-Erik Janhammar. Han ledde den här gruppen alltså i över 40 år. Och de höll alltså föredrag varje vecka, varje måndag. Så det är en otroligt intressant kulturscen, får man nästan säga, just för esoteriska och andliga ämnen. Va? Och ja, det är en brokiskara av alla möjliga konstiga människor, men de är intresserade av UFO:n, New Age, alkemi, teosofi och religionshistoria och sådär. Och det är ju precis där Leif passar in, va? Och han blir lite känd där som en mycket skicklig astrolog och yogainstruktör. Och han håller flera olika föredrag för den här gruppen nästan varje år. Och Måndagsgruppens föredrag finns bevarade. Vi hittade inspelade föredrag, bland annat Leifs föredrag. De ligger på gamla magnetband i AFU, arkivet för det oförklarliga, som ligger i Norrköping. Leif håller sådana här föredrag då genom hela 60-talet. Och 1964 så sitter det en vacker ung kvinna i Leifs publik. Och det är då Lisbeth. Hon delar ju Leifs intresse för det andliga. Så de gifter sig strax efteråt i katolska kyrkan i Stockholm. Och flyttar till en lägenhet i Västerås. Och de får då dottern Signe 1965. Och den här unga lilla familjen reser bland annat till Mellanöstern. De är i Egypten, Syrien och på olika ställen. Och Leif tar arabernas sida i konflikten med Israel. Det här är alltså tiden för sexdagarskriget. Och Leif är ju djupt fascinerad av arabisk och muslimsk kultur. Han börjar till och med lära sig lite arabiska. Så när han kommer hem då från Libyen, Syrien, så är Leif starkt intresserad av det här. Och han tar muslimernas sida i den konflikten, och när sexdagarskriget bryter ut 67 så sitter Leif hela dagarna framför radion i Västerås och följer otroligt noga varje nyhetssändning, va? Och om han inte redan var det så blir han antisemit. Ja, Leif, han har också akademiska ambitioner. Han vill ju gärna ha en titel. Han vill bli doktor eller ännu bättre docent eller någon professor. Han vill ha en fin titel. Så han vill gärna studera då religionshistoria och etnografi på universitetet. Men han är ju inte behörig. Han har ju bara en yrkesexamen i snickeri. Men det löser han genom att förfalska danska gymnasiebetyg. Så att han skapar en studentexamen från Aalborg. Och på det då så blir han antagen till Stockholms universitet. Så han pluggar i Stockholm och Uppsala. Och tar då kandidatexamen den 2 december 1968. Och han blir ganska snart också antagen som doktorand för, alltså för högre studier, forskarstudier. Och hans professor är framstående religionshistorikern Åke Hultkrantz. Han är expert på indiska religioner. Och Åke Hultkrantz och Leif tror vi kom väl överens. Och Leif, han ska ju forska då i religionshistoria och särskilt då på eskimoernas inre själsliv. Så han får ju god användning för sina kunskaper i grönländska. Och på institutionen för religionshistoria så blir Leif också mycket god vän med några andra studenter och doktorander med liknande intressen och värderingar. Och de kommer också att återkomma många gånger i den här historien. Det är Andrei Edelfelt och Christer Lindén. Och de här tre vännerna, de var ju oskiljaktiga. De kom ju ägna resten av sitt liv tillsammans. Och förutom religionshistoria så har de ett annat mycket starkt gemensamt intresse. Och det är alkohol.
Det är ett intresse som ja, det kan ju leda en lite snett om man inte har så många andra intressen kanske då.
Ja. Ja.
Det finns ju andra i Palmeutredningen som har dukat under för just alkoholen, tänker jag.
Oh ja, jag kommer nämna ett flertal. Jo, de hade en väldigt stark gemensam värdegrund i alkoholen. Leif har en annan vän också som hänger med honom under större delen av hans liv. Och det är en kvinna som heter Anna-Lisa Söderström. Hon är med i Leifs yogagrupp och är en av Leifs mest trogna anhängare, får man nog säga. Leif börjar samla en liten grupp av lojala sympatisörer omkring sig. Och det är då de jag nämnt här, Andrei, Anna-Lisa, Christer och en del andra i hans yogagrupp. Och den här Anna-Lisa, hon är svårgripbar. Jag vet inte så mycket om henne, men jag tror att hon kan spela en ha betydelse för den här historien. Anna-Lisa bodde i Västerås och hon hade en stuga strax söder om Västerås. Och Leif och Anna-Lisa stod alltså varandra extremt nära, även om det var ett platoniskt förhållande, så vitt jag vet, va? Men hon är lite underlig. Flera personer som jag och Signe har pratat med har ju beskrivit henne som en regelrätt häxa som höll på med svartkonster och kokade mystiska brygder och sådana här saker. Och hon var nog en av Leifs anhängare. Och hon, när man tittar på Leifs familjs fotoalbum, så finns hon ofta där. Som en extra familjemedlem nästan. Alltså, det spelar ingen roll vad fotot visar, men hon är alltid i bakgrunden. Och Anna-Lisa hjälpte Leif med väldigt mycket och fungerade bland annat som hans sekreterare. Han bröt ju på danska och stavade inte felfritt på svenska, så att hon hjälpte honom bland annat då med att skriva doktorsavhandlingen på början av 70-talet. Ja, när Leif är på universitetet så träffar han en yngre kvinnlig student. Och det är alltså Maria, hon som sen kommer att prata inför Sveb-TV. Så de träffas någon gång 1973 ungefär. Leif får sin doktorsexamen i juni 74. Och han anställs som forskarassistent i ett år. En sån här typisk postdoc-tjänst som det heter idag. Och mindre än ett år efter att han disputerade så ansöker Leif om att få titeln docent. Han är ju glad i titlar. Så det ges ju normalt till disputerade forskare efter några års framgångsrik forskning. Och då ser vi då att vid fakultetsmötet den 13 maj så beslutar fakultetsnämnden där att professor Edsman i Uppsala ska tillfrågas som sakkunnig. Man ber alltså Edsman att granska Leifs forskning och avge ett yttrande då av om Leif förtjänar titeln docent eller inte. Då är det olyckligt för Leif, därför att sommaren 1975 så är professor Edsman lite sjuklig. Så han ligger i sängen hela sommaren och läser Leifs avhandling. Så han har väldigt gott om tid, så att han passar också på att beställa hem hela Leifs källmaterial.
Jag anar lite vart han är på väg faktiskt.
Du gör det, eller hur? Den 16 september så skickar Edsman över sin rapport till Stockholms universitet med sin utvärdering av Leifs forskning. Och den här rapporten är gigantisk. Själva yttrandet är på 25 sidor och till det så tillkommer då alltså en nästan 100-sidig bilaga där Edsman in i minsta detalj avslöjar hur Leif har plagierat hela sin doktorsavhandling.
Aj, aj, aj.
Ja. Så det är så. Hela Leifs doktorsavhandling består av textstycken som han har stulit från andra, ibland översatt från andra språk, ibland inte. Och det är liksom hela kapitel är ju kopierade rakt och till och med liksom källhänvisningarna är ju plagierade. Edsman skickar över sin rapport i 40 exemplar som snabbt då sprids i den akademiska världen, va? Och där är ju Leifs akademiska karriär över. I och med detta så är ju Leif arbetslös och han har inga chans att få ett jobb på ett universitet igen. Och det här blir en mycket viktig vändpunkt i Leifs liv. Fram tills nu så har han ju ändå klarat att hanka sig fram i livet. Ofta genom att ljuga. Men han har haft lite olika tillfälliga jobb. Han har ju aldrig kunnat behålla ett jobb. Och det är väl för att han dricker lite för mycket. Men fram tills nu så har ju alkoholkonsumtionen ändå varit kontrollerad. Och äktenskapet med Lisbeth har ju varit lyckligt, trots att då både Maria och Anna-Lisa finns i närheten, va? Men här då, 75, så havererar Leifs liv. Och här ser vi då att han börjar hitta på konstiga saker. Han börjar spendera mer tid med Maria och han... För att kunna göra det så hittar han på allt mer invecklade lögner för Lisbeth då. Så här kommer då de här konstiga historierna om att Leif hade olika hemliga uppdrag. Att han jobbade för CIA eller andra underrättelsetjänster och mystiska uppdragsgivare. Och han är alltså, han kan vara borta i ett par veckor i sträck. Och när han väl är hemma så är det oftast tillsammans med en whiskyflaska.
Med det säger vi tack till Jonas Nyman för den här veckan. Men såväl han som jag är tillbaka redan nästa gång med mer i ämnet. Och ja, vi kommer så småningom närmare både den dödade statsministern och mordplatsen. Men när vi frågade er hur mycket information ni ville ha om de olika spåren sa en överväldigande majoritet, citat, så mycket som möjligt, slutcitat. Så det är vad vi bjuder på. Dessutom är det alltid bra att veta en persons bakgrund för att eventuellt kunna se vilka motiv och drivkrafter som finns. Men i början av avsnittet sa jag ju att ni skulle få höra Leif själv. Som Jonas nämnde i avsnittet finns det en inspelning med Leif i arkivet för det oförklarade. Det är delar av den inspelningen ni kommer att få höra nu. Jag har försökt att bättra på ljudkvaliteten, men med tanke på inspelningens originalljud har det bara gått till en viss del. Dessutom pratar Leif svenska med klar dansk brytning, vilket inte gör det lättare att höra. Men här kommer i alla fall 3 minuter där ni själva får lyssna till Leif. Ämnet är ett av hans favoriter, nämligen yoga.
Den form vi känner bäst i västerlandet är en form som kallas för Hatha Yoga. Och jag ska ta itu med att först definiera begreppet yoga. Yoga används i en mångfald olika betydelser. Det används ofta i betydelsen övning. Och man har hört folk definiera det som koncentration. Om man ser rent språkligt på det, då får man anse att den definitionen som går ut på att yoga skulle betyda förening är den riktigaste. Om man avser då förening med Gud. I parentes kan jag säga att man räknar med att det finns en teistisk och en ateistisk yoga. Men det ska vi komma in på senare. Närmare. Yoga är, så vitt vi kan spåra tillbaka historiskt, någonting som ett system av övningar där yoga är slutmålet. Som har utvecklat sig från den semantiska naturmagin i Indien och de sydöstliga trakterna av Asien. Man läser man de olika upanishaderna, då träffar man även de allra äldsta upanishader på begreppet yoga. Och det finns beskrivningar på yogaövningar i en del av upanishaderna som är mycket gamla. Även Buddha, Siddhartha, Gautama Siddhartha Buddha, känner vi till, har haft yogalärare. Han har själv utövat yoga. Men sin verkliga systematiska utformning får yogan först omkring 300 år för vår tid räknat. Religionshistorisk är man inte alldeles säker på den exakta tiden för den systematiska eller systematiseringen av yoga. Och det äldsta verk vi känner till som ett sådant försök eller ett genomförande av att sätta yoga i system, det är Patanjalis Yoga Sutra.
Med det börjar vi närma oss slutet av avsnittet och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter på facebook.com/palmemordet. Där lägger vi också upp extra material som inte alltid passar i podden, som till exempel bilder eller länkar till dokumentärer om ämnet. Gå gärna in där och prata med oss och andra lyssnare. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Jonas Nyman. För inspelning och redigering stod jag, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Inom kort slår vi även upp portarna till webbplatsen prsmedia.se igen efter en tids frånvaro. Stort tack till Jonas som grundligt och engagerande berättat om det här spåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.